Amen. Tack och lov. Det var verkligen härligt. Amen. Och så gott att vara här och få förmånen att dela Guds ord med er. Det är fantastiskt välsignat att få den stora nåden. Halleluja. Ska vi tacka Herren först innan vi säger något mer? Jesus, vi prisar dig, Herre, för att vi får vara här tillsammans med dig, Herre. Tack att du är i vår mitt, Herre. Och den helige ande är närvarande för att uppenbara dig, Herre. För att uppenbara ditt ord och göra det levande för oss, Herre. Så att det kan bli verksamt i våra liv, Herre. Så att det kan utföra det som det är utsänt till, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill uppmuntra oss, du vill vägleda oss och upplysa oss och tala till oss, Herre, som bara du kan göra. I Jesu namn. Amen. Amen. I går kväll så talade vi om att Jesus skulle komma tillbaka och vi ser fram emot den underbara händelsen. Och vi vet, tror jag, allesammans vad som kommer att hända. Att det i Kristus döda ska uppstå. Och så ska vi som, tack, lever tillsammans med dem bli uppryckta upp i skyn för att få möta Herren. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Ja. Men om det nu är så att det dröjer lite grann och så hinner vi kanske dö och begravas. Vad är det då egentligen som händer? För en tid sen så var jag med på en begravning och så satt jag och talade med en äldstebroder där i församlingen och så ställde han en fråga som tog tag i mig och som fick mig att tänka till. Därför att ofta så när vi står vid graven till någon som har dött i tron på Jesus så säger vi ungefär så här att vila i frid så ska Herren uppväcka dig på uppståndelsens morgon. Eller hur? Men samtidigt så tror vi ju att den som har dött i tron på Jesus har gått rakt in i himlen för att möta Jesus. Ja. Hur hänger det här ihop egentligen? Hur fungerar det? Jo, Bibeln säger så här att vår kropp vänder åter till stoftet varifrån den har kommit. Och anden vänder åter till Gud som har gett den. Det innebär att när vi uppstår så är det inte den gamla resdräkten, skalet eller fodralet som uppstår, utan vi får helt enkelt en ny himmelsk kropp, likadan som Jesus. Och som det står i Filipperbrevet 3:23 att han ska förvandla vår jordiska kropp och göra den lik hans härlighetskropp. Och därför så spelar det egentligen ingen roll på vilket sätt vi vare sig dör eller blir begravda. Om vi läggs i en kista och sänks ner i jorden, eller om vi bränns eller sprängs i bitar eller blir uppäten utav ett lejon. För det är inte den här gamla kroppen som ska uppstå, utan vi får en ny himmelsk kropp utav ett nytt gudomligt material, på samma sätt som Jesu kropp var totalt annorlunda än den jordiska kroppen, vilket gjorde att Jesus också kunde gå rakt igenom stängda dörrar och väggar och möta lärjungarna som satt där inne lite förskrämda, ångestfyllda och undrade vad som skulle hända och ske. Och då kan man fråga sig, hur i all sin dar kunde Jesus gå igenom en stängd dörr? Jo, det beror precis på hur vi ser den där dörren. Därför att om vi ser dörren med våra mänskliga ögon så är det ju solid materia. Men om vi skulle se den där dörren igenom ett elektronmikroskop så skulle vi se att det mesta faktiskt var luft. Faktum är att avståndet mellan atomen och elektronen som snurrar omkring atomen är 100 000 gånger större än storleken på själva atomen. Vilket gör att om man skulle förstora atomen till en golfbolls storlek så skulle elektronen vara på 5 kilometers avstånd. Så det mesta är bara luft. Eller för att ta ett annat exempel, om du har ett isblock och så kastar du det mot ett hönsnät så studsar det tillbaka. Men om du värmer upp det här isblocket så att det blir vatten så är det fortfarande samma molekyler. Men nu är det inga som helst problem för de där molekylerna att ta sig igenom hönsnätet. Och värmer du upp ytterligare så att det blir ånga, ja då är det ju ännu lättare. Och så är det också med det himmelska materialet. Paulus han uttrycker det så här och säger att det finns jordiska kroppar och så finns det himmelska kroppar. Så säger han att de jordiska kropparna, de är av en natur. Fåglar har sin natur och fiskar och boskapsdjur, de har sin natur. Och på samma sätt så har den himmelska kroppen också sin natur och sina egenskaper. Och så jämför han den jordiska kroppen med att leva i ett tält. Och det här tältet, det har den egenskapen att det slits ner. Det nöts ut. Det är förgängligt. Men, säger han, då har vi en himmelsk boning, det vill säga en himmelsk kropp som väntar på oss. Och när vi uppstår så kommer vi att förenas med denna himmelska, oförgängliga kropp. Halleluja! Och så talar han om att precis som det finns ett frö så finns det också en blomma. Och du vet, om du ser ett litet frö, då vet du att bakom det där fröet så finns det också en blomma. Och skulle du se en skugga, så vet du att bakom skuggan så finns det en tredimensionell kropp. Och när du ser en mänsklig kropp så vet du att bakom denna mänskliga kropp så finns det också en andlig, gudomlig kropp. Om jag skulle visa dig ett kort på dig så skulle du se att det var du. Men du skulle se att den där bilden, den är bara tvådimensionell och väldigt platt. Och på samma sätt så lever vi i en tredimensionell värld. 4 dimensioner om man lägger till tiden. Men vetenskapsmännen säger att det finns åtminstone 10 olika dimensioner. Så det finns mycket mera än vad du och jag överhuvudtaget kan se och är medvetna om. Till och med astronomerna säger att 95% utav all materia i universum är totalt osynlig. Man kan bara veta det utifrån matematikens värld, att om den här materian inte hade funnits så hade hela universum inte bestått. Så det finns en andlig osynlig värld. Och då är ju frågan, var är den här världen? Var är himlen någonstans? Är himlen på en annan planet? Är himlen i en annan galax eller i något avlägset hörn utav universum, månntro? Nej, himlen, den är, skulle jag vilja säga, närmare än vi kan tro. Tänk dig att du står ovanför en liten fiskdamm. Och så tittar du ner på fiskarna som är totalt omedvetna om din värld. Och så plockar du upp en fisk och visar den lite grann och släpper tillbaka den. Och om fisken kunde tala då och säga till sina kompisar, ni kan tro vad jag har varit med om och sett. Ovanför våra huvuden så finns en helt annan värld där man inte ens behöver gälar för att andas med. En otrolig, oändlig, fantastisk, vacker värld. Ja, jag vet inte om någon av fiskkomporna skulle tro på honom, men faktum är att både Johannes och Stefanus fick se rakt in i den himmelska världen. Och änglarna som omger oss, ja, de är ju en del av den himmelska världen. Och när församlingen bad för Petrus som befann sig i fängelse och så blev han frisläppt och kommer tillbaka och knackar på dörren, så kom ju Roda öppnar. Men hon springer tillbaka och så säger hon att det är Petrus ängel som står här utanför. Och jag tänk på det, tänk att för henne var det mer troligt att det var en ängel än Petrus själv. Så änglavärlden, den andliga världen, var mer verklig för henne än den fysiska världen. Så det är ungefär som att vi lever i samma hus, bara i 2 våningar. Vi kan inte se upp till övervåningen, men det verkar som att övervåningen kan se ner till undervåningen. I alla fall så står det att det blir stor glädje bland Guds änglar när någon omvänder sig till Gud. Och Bibeln talar om att vi har en sky utav vittnen som omger oss. Jag tror det är en änglavärld som sitter liksom på läktarna och iakttar hur vi löper i den här tävlingskampen och som vill bistå oss. För det står att änglarna är allesammans utsända för deras skull som ska få frälsning till arvedel. Jag tror att jag har en ängel vid min sida. Om jag för ett ögonblick här nu skulle kunna kliva ur min kropp, så skulle jag kunna hälsa på den här ängeln som står vid min sida. Och änglavärlden, den osynliga världen, är egentligen mycket mera verklig än den synliga världen. För det står att den synliga världen, den är förgänglig. Men den osynliga världen, den är oförgänglig. Och den är evig. Halleluja. Och det är den världen som du och jag är på väg till och som vi ser fram emot och som vi längtar efter. När Paulus var i slutet utav sitt liv så säger han att nu är tiden inne för mig att bryta upp. Och det var som att han drogs till den här världen. Och han önskade att få vara hemma hos Gud. Han säger, när jag är borta ifrån kroppen, då är jag hemma hos Herren. Och när jag är hemma hos Herren, då är jag borta ifrån kroppen. Och det här ordet bryta upp, det kan också användas för att beskriva när dragdjuret befriades från selen eller skacklarna. Det kunde beskriva när fartyget efter en hård nattstorm la till vid hamnen. Det kunde beskriva när tältet togs ner och väcks ihop. Och du vet, Paulus, han hade gjort många resor. Hans tält, det hade satts upp och tagits ner om och om igen. Och det var det som att själva hans livstält var på väg att tas ner. Och när han talar om detta så kan man uppleva hur han drogs emot den himmelska världen. Och jag tror att det var det här som gjorde att Paulus också orkade gå igenom det han gjorde. Du vet, han blev piskad med 39 slag, 4 gånger om. Han blev stenad, kastad i fängelse. Han utstod faror, säger han, på haven, faror i öknar, faror bland landsmän, faror bland falska bröder. Det var detta med himlen som gjorde att han utstod mångfaldiga vakor, svält, nakenhet, kyla, samtidigt som han var överhopad utav bekymmer och omsorg om församlingen. Men det var som att ingenting i den här världen kunde stoppa honom i hans strävan och längtan att nå fram till det himmelska hem som han hade sett bara en liten glimt utav. En del säger att ja, vi ska inte syssla så mycket med himlen. Det är bara spekulationer och det är här vi lever nu och det är den här världen som vi ska ta hand om och se till att den fungerar. Men jag skulle vilja säga att vi har rätt att tänka och tala om himlen. Först och främst därför att det är den plats där vi ska tillbringa hela evigheten. Sen har vi, de flesta utav oss, också nära och kära som har gått före till himlen. Och som vi längtar och väntar på att få möta. På 1800-talet, då hade de flesta svenskar någon släkting eller åtminstone bekant som hade emigrerat till Amerika. Och av och till så fick de brev ifrån det där stora landet i väster som beskrev hur de hade det och hur de levde. Och de här breven, de bevarades som dyrbara klenoder som lades längst ner i kistan. Och av och till så tog de vid högtidliga tillfällen fram breven för att läsa hur de hade det. Och det var som att de kunde inte få nog med information om hur det var där borta i Amerika. Men i de där breven så var det nog en del överdrifter. Men när det gäller Bibelns beskrivning utav himlen så är det sannoliken inga överdrifter. För Bibeln säger nämligen att det blir vad intet öga har sett, vad intet öra har hört och vad ingen människas tanke har kunnat tänka. Det vi ser, det är bara en liten begränsad del utav alla färger till exempel. Det vi kan höra, det är bara en liten begränsad del utav alla toner. Och även om vi ibland har livlig fantasi, så räcker den bara ett litet stycke för att försöka begripa och förstå hur himlen kommer att bli. Så när Bibeln talar om gatan utav guld och pärleportar och jaspersmurar och livets flod och allt detta underbara, så är det bara liksom en liten hint om den kommande världens underbara härlighet. Men himlen, det är ingen drömvärld. Utan Johannes säger att han fick se det nya Jerusalem komma ner ovanifrån ifrån himlen. Och så beskriver han måtten 230 mil åt varje håll. Muren 72 meter hög med alla dess ädelstenar i grunden. Och när jag läste om de här ädelstenarna såg jag att det var 12 ädelstenar och 4 olika färger i de här stenarna. Och då tänkte jag på RGB. Vet du vad RGB är? Alla som har sysslat med tv och datorer vet att i varje pixel, liten pixel, så finns 3 färger, rött, grönt och blått. Och de här 3 färgerna skapar i sin tur alla andra färger. Men ska du skriva ut en bild ifrån datorn, då behöver du också lägga till en färg till, nämligen den gula färgen. Och när du ser i muren så är de här 4 färgerna i stenarna, rött, grönt, blått och gult. Samma färger som också finns i översteprästens bröstsköld. Och Jesus är ju vår överstepräst. Och när vi ser honom så är här han utstrålningen utav Guds härlighet och uppenbarar Guds härlighet i de färger han bär. Så att det ska bli fantastiskt att få uppleva detta i verkligheten. Halleluja. Och Bibeln säger att vi ska tänka på det som är där ovan. Och David säger, när jag har honom, då frågar jag efter intet på jorden. Tänk att vi kan bli så himla tillvända så att den här världen liksom mister sitt grepp om oss. Det är ingenting i den här tiden som egentligen har så stor betydelse, utan det som betyder någonting, det är att vi är medborgare i den himmelska världen. Vi är gäster och främlingar, står det här i tiden. Vi är pilgrimer på väg till vårt rätta hem. Och när Israel var i fångenskap i Babylonien, så längtade de till Jerusalem. Och David säger att om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min hand glömma att spela. Min tunga fastar i gommen om jag glömmer dig, Jerusalem. Om Jerusalem inte är min högsta glädje. Och byter ut Jerusalem här emot himlen, så hamnar du rätt. Det är himlen vi är på väg till och som betyder någonting. Och när vi tänker på himlen, då är det som att all oro, all fruktan för döden, den mister sitt grepp. Och så blir det som de här 2 grabbarna som jag hörde om för många år sedan, som var på väg hem en mörk höstkväll. Och när det var mitt i natten, så kommer de till en kyrkogård. Så säger den ena grabben att jag tar vägen, genvägen över kyrkogården. Ja, men sa den andra, är du inte orolig? Nej, sa han, ser du ljuset där borta? Där det lyser i fönstret, det är mitt hem. Så du förstår, jag tittar på ljuset där och då känner jag att jag inte behöver vara orolig. Och så är det, när du och jag ser ljuset ifrån vårt himmelska hem, då är det som att vi upplever tryggheten i Kristus. Vi behöver inte bekymra oss och vi behöver inte oroa oss, men vi är i goda händer. Halleluja. Jag vet inte om jag har hört om Theodore Roosevelt när han kom tillbaka till USA efter en jaktresa i Afrika. När fartyget anlöper hamnen så är det en blåsorkester som spelar. Folk hurrar och barnen viftar med sina flaggor och välkomnar presidenten. På samma fartyg så är det en grånad missionär ifrån Afrika. Och när han tittar sig omkring på kajen så ser han ingen som är där och möter honom. Ingen välkomstkommitté. Och så säger han till Herren, varför har jag ingen välkomstkommitté? Och så hör han liksom rösten inom sig. Min vän, du är inte hemma än. Och så är det. Men när vi kommer hem, då säger Bibeln faktiskt att vi kan få en välkomstkommitté. Hur då? Jo, genom att vi med mammons goda köper vänner som när denna mammons tid är slut välkomnar oss i de himmelska boningarna. Tänk att du och jag kan mötas av människor som genom våra medel och vårt vittnesbörd har vunnits för den himmelska världen. Halleluja. Och det ska bli härligt och underbart. Och jag längtar faktiskt till himlen. Halleluja. Och då är frågan, vad ska vi syssla med i himlen då? Ja, jag kan garantera att det blir inte långtråkigt. För det första ska vi sjunga. Och vad är det vi ska sjunga då? Ja, kanske det blir Sällaräng, jag vet inte. Men en sak vet jag, och det är att det blir Moses och Lammets nya sång. Vi ska sjunga om hans underbara rättfärdighet, hans eviga domar och hans underbara godhet. Det ska vi sjunga om. Och sen tror jag vi ska lära oss saker också i himlen. Det står i Kolosserbrevets 3:e kapitel. O, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur outrannsakliga är inte hans vägar. Åh, det är en visdom som det tar en hel evighet att tränga in i. Halleluja. Åh, tack och lov. Och sen tror jag att vi också ska ta hand om själva skapelsen. Precis som Adam och Eva fick i uppdrag att ta hand om skapelsen i Edens lustgård. Ge namn åt djuren och vårda sig om skapelsen, så tror jag vi ska vara med också. Skörda, det blir 12 skördar om året. Och trädens löv ska tjäna till läkedom för folken. Det ska vi ta hand om. Och jag tror det kommer att finnas djur i himlen också. Åtminstone står det om hästar, och finns det hästar så finns det väl andra djur. Och det står om Herren att han vårdar sig om både människor och djur. Så att vi kommer att bli fullt upptagna med både det ena och det andra. Och tänk du, han ska avtorka varje tår. Döden ska icke vara mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen plåga. Varför då? Jo, därför att det som förr var, det är nu förgånget. Halleluja! Och så ska vi tillbringa hela evigheten tillsammans med Jesus. Och snart en dag när vi har slagit igen den här boken för sista gången, när vi har haft det sista väckelsemötet och sjungit den sista sången och den sista nattliga bönekampen är över, du, då är vi hemma. Halleluja! Och det ska bli underbart. Det ska bli härligt. Halleluja! Tack och lov. Åh, tack Jesus. Snart är han här, och vare sig vi lever eller dör så hör vi Herren till. Och ingenting kan skilja oss ifrån honom. Varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som skall komma, ska kunna skilja oss ifrån hans kärlek i Jesus Kristus. Tänk vad underbart att få ha det här hoppet som aldrig någonsin kan slå fel. Halleluja! Hoppet om en evighet tillsammans med Jesus. Och en del säger att det ska bli så fantastiskt att få lönen, och vi har en massa skatter som väntar på oss. Och det kanske ska bli härligt. Men jag kan tala om, det är en sak som är intressant för mig. Och det är att få möta Jesus. Att få trycka hans sårmärkta händer. Och tacka honom för den frälsning han köpte åt mig på Golgata. Halleluja. Att få se Jesus först av allt. Det är värt priset. Det är värt kampen. Se till att du inte blir efter på vägen, men att vi möts i den himmelska staden. Halleluja. Halleluja. Jesus, halleluja, Jesus. Jag tackar Jesus, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, halleluja. Amen. Vi upplever att Jesus är nära och att han är här för att möta och välsigna oss. Halleluja. Halleluja. Han som har stigit ner är också den som har stigit upp över alla himlar. Jesus Kristus, himmelens och jordens skapare och Herre. Han är här mitt ibland oss den här stunden för att möta och välsigna oss. För att lyfta av bördor och för att uppliva vår ande. Och inspirera oss och tala till oss om att inte göra oss bekymmer för jord och värde och saker och ting som plågar och upptar oss, utan att vi får lyfta blicken över den mänskliga begränsningens horisont och se rakt in i den himmelska världens underbara tillvaro. Halleluja! Tack Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Abba Fader, Gud är så oändligt stor. Han är utanför tid och rum. Han är utanför den mänskliga begränsningen. Men han vill sträcka sig in i den här lilla lådan och fiskdammen som vi kallar den här världen och det här universum. Och han som har skapat dig ser dig. Han vet om dig. Han kallar dig vid namn. Och han vill möta dig. Och han vill fylla dig ikväll med sin gode helige ande. Han vill lyfta av dina bördor. Han vill hela din sjukdom. Och han vill fylla dig med sina goda gåvor i Jesu namn. Låt Jesus göra nu det han har kommit hit för att göra. Ställ dig till hans förfogande. Och låt honom vidröra dig i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Amen. 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 Tack Jesus. Amen. Då vill jag frimodigt bjuda in dig och möta Jesus här ikväll. För han är här för din skull. Han är här för ditt behov. Och han vill ge dig det du behöver i Jesu namn. Gud välsigne dig och komma fram till Jesus och låta honom vidröra dig i Jesu namn. Amen. Amen.